formell version av en rabbin, imam eller präst. Men vad händer när vi börjar söka tröst, mening eller kanske till och med frälsning hos något vi själva har byggt? Du lyssnar på Fabriken som i Kristi himmelsfärds ära den här veckan filosoferar kring konsekvenserna av att söka vägledning hos något som saknar själ. Det gör vi med AI-experten Paulina Modlitpa och Julia Kulin som är postdoktor i digital humaniora vid Umeå universitet.
Om en halvtimme, Fabriken i P1.
Hon var väl som två sockerbitar ungefär, men nalta platt.
Eleanor Lindgren läser novellen Gåvan av Stina Stor.
Och hon hade hela sin bestämda tyngd i ett genomskinligt fodral. Ett pyttelitet, lite tjockt kuvert.
Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio Play. Sök på novellen.
Som publicerar en ny novell imorgon lördag. Där är P1, klockan är 11.
I Finland är polisutredningen nu klar kring den uppmärksammade oljetanken IGLS som misstänks för att ha skadat flera olika kablar i Östersjön i slutet av förra året. Tre personer är misstänkta för brott.
Det är fartygets kapten och första och andra styrman som är misstänkta för brott, och enligt vad Svenska Ylle erfar handlar brottsmisstankarna om grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafik. Oljetanken IGLS stoppades av finska myndigheter i december, misstänkt för att ha skadat elkabeln Estlink 2 och ett antal andra kablar mellan Finland och Estland genom att släpa sitt ankare efter sig. Fartyget fördes in på finskt vatten vid händelsen och fick köra vidare först i början av mars när den första delen av utredningen var klar. Fartygets befäl som misstänks för brott är fortfarande kvar i Finland belagda med reseförbud. Ärendet lämnas nu över till åklagare som får väcka åtal. Och enligt uppgifter till Svenska Ylle kan en eventuell rättegång inledas i månadsskiftet augusti-september. Carina Holmberg, Finlands korrespondent.
En 15-årig pojke åtalas misstänkt för mord på en man i 30-årsåldern som skedde på en gångbana i Norrköping i slutet av mars, uppger åklagarmyndigheten. Utredningen visar att mannen utsattes för omfattande stickvåld och att han och gärningspersonen inte kände varandra sedan tidigare. Utredningsledaren säger att våldet i den här händelsen varit brutalt och att många invånare i Norrköping har berörts starkt av mordet. Kina inrättar ett globalt medlingsorgan i Hongkong som är tänkt att fungera som en motsvarighet till exempel internationella domstolen i Haag. Tanken är att medlingsorganet ska kunna hantera konflikter mellan länder och medborgare i andra länder och mellan privata internationella parter. Hittills har ett 30-tal länder anslutit sig. Rebellerna i paramilitära RSF i Sudan hävdar att de återtagit kontrollen över två strategiskt viktiga städer i regionen Kordofan som gränsar till Sydsudan. Den pågående konflikten mellan Sudans reguljära armé och RSF har delat Sudan i två delar. Armén kontrollerar landets centrala delar. Östra och norra delar, medan RSF kontrollerar stora delar av Darfur i väster och vissa delar av södra Sudan. Svensk ekonomi krympte oväntat under första kvartalet. BNP sjönk med 0,2% jämfört med kvartalet innan. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån. Det var Ekots 11 nyheter i studion. Carina Segura Morberg.
P1, Sveriges Radio.
I P1 Kultur klockan 1 idag får ni träffa flera av världsstjärnorna som är med i Wes Andersons nya film The Phoenician Scheme. Och så är det 10 år sedan David Sandberg, en ung kille i Umeå, gjorde filmen Kung Fu Fury. En film som sedan dess har streamats 40 miljoner gånger på YouTube och som har en uppföljare med Michael Fassbender och Arnold Schwarzenegger inspelad. Men den kan inte visas. Vi berättar om denna märkliga historia. Klassiken handlar om John Schlesingers film Midnight Cowboy, och så minns vi Ngugi wa Thiong'o, den kenyanska författaren, ständigt Nobelpristippad, som avled i veckan. Vi ska också tala om en jazzfestival i Tanzania arrangerad av den svenska organisationen Selam där svensk folkmusik, jazz och hiphop möter lokala musiktraditioner. Allt detta ska vi hinna med i P1 Kultur som börjar klockan ett med mig Gunnar Bolin.
Jag har ju inte personligen tittat in i ditt badrumsskåp ännu, men jag utgår från att du genom åren gjort dig beroende av vissa specifika skönhetsprodukter.
Det kan du hoppa upp och klappa rumpan på.
Betyder det ja?
Mm. Ja, men det har tagit lång tid att hitta precis rätt sorts. Till exempel hudkrämer som man verkligen tycker om.
Det finns ju ingen värre än att sova borta och sådär oplanerat behöva låna någon annans hudkräm.
Eller hur det stramar och huden känns som fnöske.
Brukar du tänka då i fallet när det händer att så här kan det bli varje dag när krisen kommer?
Nej.
Det jag försöker säga är att du borde kanske fundera lite grann över att bunkra.
Ja, när du säger det är det faktiskt ett underskattat problem.
Skönhetsprepping.
Ja, men grejen är vi kommer ju klara oss i fråga om kläder. De flesta av oss har ju alldeles för mycket kläder redan som det är nu i garderoben. Men beauty, där kommer det märkas att krisen är här om den kommer.
Hur då?
Ja, men många fler kommer bli gråhåriga. Inga färgade fransar och bryn, i alla fall mycket färre. Fler fårade pannor kommer vi få se.
Just det.
Och väsentligt mindre glow.
Vilken tur att skönhet kommer inifrån.
Ja, eller hur? Verkligen.
Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman.
Susanne, du dök ju upp här i kontorslandskapet ganska så nyligen och var så där eld och lågor.
Ja.
Som du ju blir ibland. Och ofta när du har sett...
Inte ofta.
Nej, inte så ofta, exakt. Så därför reagerar man ju när du väl gör det. Och då hade du sett den här nya SVT-dokumentärserien som handlar om Sverige och krig. Eller den heter Sverige och kriget. Vad var det som gjorde att du fastnade för den? Vad handlar den om?
Ja, men den handlar ju om Sverige under andra världskriget och hur vanliga människor upplevde det. Och det geniala är att man hakar på den här trenden med att färglägga de svartvita bilderna och filmerna. Och det gör ju att det blir väldigt levande och ger känslan av att det kunde vara du, det kunde vara jag.
Det kunde vara vi.
Mm.
Men gör det också den här färgläggningen att man faktiskt ser kläderna bättre? Alltså för oss som är modeintresserade.
Ja, man ser färgerna i de stickade västarna, de blommiga klänningarna.
Just det, så blir mer levande det med.
Yes.
Jag har ju snappat upp hyllningar från oerhört många håll om den här dokumentären. Någon jag hörde sa, det här är vad public service är till för, till och med, stora ord. Och på tal om public service så var det ju viss moderapportering, framförallt i avsnitt 2 när det handlar om tornsvalorna, kvinnor som var någon slags spejare, väldigt snygga. Men annars får man ju säga att mode och kläder inte avhandlades så himla mycket.
Nej, fokus ligger ju verkligen inte på mode.
Nej, men jag har förstått på dig att det finns en hel del att säga om modet under den här tiden.
Ja, verkligen. För folk slutar inte plötsligt klä sig eller vara intresserade av mode för den delen.
Tur.
Ja, inte här i Sverige, eller Frankrike, eller Storbritannien, eller Italien, eller Tyskland. Men man tacklar på olika sätt. Ransoneringar leder ju till en hel del uppfinningsrikedom. Det var mycket gör det själv under den här tiden.
Okej. Okay.
Men framförallt så ledde kriget till att de olika länderna satsade mer på inhemsk produktion, vilket kom att prägla modet, framförallt det senare då, enormt. Jag skulle säga att efterkrigstiden blev avgörande för hur vi klär oss idag, för det var då som Italien och USA började mopsa upp sig inom mode och utmana Paris.
Oj, oj, oj.
Mm.
Ja, jag kan inte förstå att jag nu ska få höra allt det här och lära mig allt det här av dig, för att det som hände när vi såg det här, den här dokumentären, var att vi blev ju så pass inspirerade av den här serien att vi bestämde oss för att djupdyka i modet under kriget.
Och efter. För det är ju en guldgruva av spännande modehistoria som finns att berätta om den här epoken.
Vad du säger, guldgruva? Det blir ju sådär eld och lågor igen.
Ja, skojar du? För det är nu det händer eller hände.
Du och jag och andra världskriget, det hade man inte kunnat ana. Men okej, jag tycker vi hoppar in. Var i historien börjar vi?
Ja, men vi kan ju börja med att måla upp en bild av hur modet såg ut strax innan kriget bröt ut. För sommaren 1939 har det exempel beskrivits som en riktig fashion-sommar i Paris. Jätteglamorös och feminin med kvinnor i blommiga klänningar, stora hattar, chiffong.
Fashion-sommar, hoppas det kommer flera sådana.
Och det var många internationella journalister och inköpare som hade rest till Paris då i början av augusti det året. Och de var peppade på att se vad hade modehusen att erbjuda till hösten. Och det visade sig vara tjusiga saker. En fransk modetidning skrev till exempel: denna vinters väldigt extravaganta mode kräver en viss värdighet och en enorm mängd stil.
Väldigt extravaganta. Mm. Okej, det låter bra.
Mm. Alltså en sak som... De har steppat upp där nu.
Ja, en modemässig guldålder, kan man säga så?
Ja, det hände mycket då. Men efter 1920-talet så är enormt banbrytande trendiga look som bröt med det gamla 1800-talet, kan man säga då. Den här pojkaktiga siluetten, raka linjer, plattbröstat, kortklippta hår.
Snyggt.
Mm, verkligen. Men så gick det då på 30-talet mot en mer feminin och sensuell stil som framhävde då mer kvinnliga kurvor.
Också snyggt.
Mm, ja, det är faktiskt en av mina favoritepoker. Och trendigt var en lång då slank siluett med lite markerade axlar, gärna med slinkiga material i aftonkläder, sex. Tänk på sådana gamla Hollywoodfilmer med så här flörtiga filmstjärnor som ålar omkring i de här slinka fodralen och säger sexiga saker.
Well, when I'm good I'm very good. But when I'm bad, I'm better.
Men i slutet av 1930-talet så börjar en sorts tillbakagång, kan vi säga, mot en mer korsetterat mode, lite damigare och striktare. Och det var dräkter med markerade axlar, insvängda midjer, och det här påminner ju jättemycket faktiskt om det här som Dior skulle göra succé med knappt 10 år senare.
Som vi ska berätta om down the road.
Down the road, ja, men man kan säga då efterkrigstidens mode började, eller smygstartade redan nu.
Så nu är vi då innan kriget, men när kriget då sen bryter ut, vad händer med modet då?
Men modet gick då av naturliga anledningar i stå. Dels dämpades färgskalan. Många män bar ju också uniformer, och kvinnor då uniformsliknande dräkter.
Som inte var rosa.
Som inte var rosa. Och ransonering då, brist på varor som tyg och textilier, då, det påverkar också hur kläderna såg ut.
Och hur skulle du beskriva att de såg ut?
Ja, men man fick ju ta vad man hade. Till exempel om en kavaj blev sliten så kunde man ju sy om den till byxor för någon, till barnen till exempel.
Jag tänker på den svenska modeskaparen Hodakova.
Ja, det var ju samma typ av återbrukstänkande, som man kunde säga.
Men det var alltså ransonering på tyg och textil?
Ja, både i Sverige och på många andra ställen. För militärernas behov sattes ju i främsta rummet. För de behövde också läder, gummi och nylon.
Okay.
Som var ett nytt material då, som faktiskt lanserades kommersiellt just 1939. Och det reklamen sa... Det är starkt som stål och genomskinligt som spindelväv.
Jag hade med att hälla dig.
Ja, för hej då kunde man då säga till de här dyra sköra sidenstrumporna, och välkommen till billiga strumpor av syntetfiber. Tills militären några år senare kom och sa: nej, det här ska vi ha till våra fallskärmar.
Typiskt killar. Förstör allt det roliga. Men hur såg folk ut då?
Man kan väl säga som så här, 30-talets mer glamorösa look var borta. Det gällde nu att i första hand klä sig funktionellt och praktiskt. Men inte som vi gör idag förstås. Inga sportiga mjukiskläder direkt. Det var snarare dräkter och kostymer välklätt.
Så det var det man tyckte var alltså praktiskt då, med sån här tunga material?
Ja, men det var väl det också det som stod till buds. Det skulle vara slitstarkt.
Just det.
Det var ju. Men också det här välklädda ser man också tydligt i den här SVT-dokumentären. Och just den delen kan man ju faktiskt sakna lite idag när vi slafsar omkring i sneakers. Jag talar om mig själv. Mm. Och man var ju tvungen att vårda det man hade, lappa och laga. Det fanns ju också ett annat tänk kring kläder.
Jag ser dig framför mig i lappat och lagat med tjockdräkt.
Well, maybe not.
Okej, så allt blir då trist och grått?
Nej, men det kanske inte sprakar färg direkt. Men det fanns ett land som satsade stort på stil för folket trots kriget. För i Storbritannien så försökte man från högst ort, regeringen, bibehålla en viss modegrad genom ett initiativ som man kallade för utility clothing.
Alltså översatt nyttokläder.
Ja, men det är roligare än vad det låter. För man anlitade modeskapare som tog fram prototyper på basplagg som skulle då effektivisera produktionen av kläder, men också för att garantera viss kvalitet. Och det var ju praktiska grejer, men med viss snits. Det blev faktiskt väldigt populärt.
Så man tog verkligen tag i den här modesituationen och bara, nu gör vi någonting som blir bra. Du nämnde att man anlitade till och med modeskapare. Var det några namnkunniga då, eller?
Ja, för det som är kul det är att man gav det här uppdraget till flera, men också till riktiga modeskapare. Men det var två av dem då som hade lite extra hög svansföring. Det var,
som modeskapare ofta har.
Ja, det var Norman Hartnell och Hardy Amis.
Ja, så Norman och Hardy?
Ja, men det var stora namn då faktiskt. Norman Hartnell, han designade till exempel mycket för det brittiska kungahuset.
Okej, då sätter ändå ribban.
Mm, bland annat drottningmoden och prinsessan Elisabeth, som sen blev drottning. Men han betraktades som ett väldigt bra alternativ också till franska och lite trendiga modeskapare. Han gjorde jättemycket kläder till dåtidens unga brittiska skådisar och filmstjärnor. Så mycket broderier, det var en av hans specialiteter, för man skulle säga att det var hans signum. Mm. Wallis Simpson var en annan av hans stammisar.
Okej, det är ungefär som att vi skulle anlita Lars Wallin och göra våra krigskläder.
Ja, men det kan man faktiskt säga. Hardy Amis däremot, han var en hejare på att göra dräkter som satt som en smäck.
Skräddat.
Ja, en välskräddad dräkt och kostym var liksom essensen av brittiskt mode, ansåg han, med viss rätt faktiskt. Och han själv var en klädsnabb, lite kul. Så han lät tweaka till sin egen uniform och skräddare på Savile Row.
Äkta modeälskare.
Verkligen. Det var kanske inte kattskit som den brittiska regeringen hade valt till det här uppdraget.
Så hela liksom projektet går ut på att man ska börja göra kläder på ett helt nytt sätt då?
Ja, men framförallt de skulle ekonomiskt sett, de skulle tillverkas och designas så att mindre tyg krävdes. Inga onödiga krusiduller, det ska vara begränsad längd på kjolarna, inga stora veck och inga stora slag på kavajerna till exempel.
Men ändå snyggt.
Ekonomiskt, ja, ja, verkligen.
Så det var som ett krigsmodemärke typ?
Ja, och som sagt, det var snygga grejer. Det var en klassisk designstil. Och några av de här skulle funka än idag. Tidlösa, som man säger.
Till och med för hedersdoktorn.
Mm. Ja, men det fanns också en siren suit, eller siren suits, sirendräkter, som var ganska trendig i sammanhanget nästan. Det var en sorts overall som man kunde då sätta på sig snabbt när bombsirenerna kört och man var tvungen att snabbt fly till skyddsrum. Och somliga av de här dräkterna, de hade väldigt hög modegrad om man tittar på dem. Liksom utsvängda byxben, lite skärpe midjan, lite snygg krage.
Men var man då liksom beordrad, heter det så i krig, eller tvungen att bära de här sirendräkterna?
Regeringen underströk att they have no wish to adopt the role of fashion dictator. Men lite kul i det här overall-sammanhanget är att Winston Churchill redan före kriget hade skissat på en idé om ett slags idealplagg. En overall.
Okej, han ansåg att overallen är idealplagget. Hur tänkte han då?
Ja, men han var ju väldigt intresserad av kläder och kalsonger faktiskt. Han lät sig upp sidenkalsonger för det kändes skönast mot hans kronjuveler. Ja, men Churchill tyckte också att overaller verkade sköna. För han hade kollat in de här overallerna som murarna bar som jobbade på hans hem, Chartwell. En sån vill jag ha, tänkte han. Och så började han skissa.
Är det här liksom, det är on brand för Churchill att hålla på och tänka så här? Alltså att bara ta en arbetsoverall på det sättet. Var det en arbetsoverall?
Ja, det var det. Men Churchills variant var då lite elegantare än murarna. Så hans hade en krage, de hade rejäla bröstfickor, rymliga byxfickor och skärp. Och framförallt, Churchill lät ju se upp sin overall i olika material för olika tillfällen. Han lät sig upp en i sammet, röd, grön och blå för de flottare tillställningar.
Alltså fester
då? Cocktails, okay. Vidare, finare middagar. Mm. En overall var i blått ylletyg för mer affärsmässiga sammanhang och en i vitt linne som han hade när han målade. Och en gjorde han till och med i kritsexrandigt. Alltså var det mer formell.
Hur känt är det här i modehistorien att han gjorde det här?
Ja, men det är ganska känt faktiskt. Det finns massor av bilder på honom i de här overallen.
Underbart, då vet jag vad jag ska göra ikväll, googla på dem. Mm. Men alltså, den påminner då också om den här, som du nämnde tidigare, sirenoverallen.
Ja, den hade en stor dragkedja fram, så den var liksom lätt att hoppa in i, precis som sirenoverallen då. Men den var som sagt lite tjusigare, för han lät ju se upp de här overallerna hos den här skrädderifirman Turnbull & Asser i London. Och det finns ju då bilder, som sagt, massor av bilder. Men också när han bär den här overallen, när han möter till exempel Eisenhower och Stalin. Man vill ju veta liksom, vad tänkte de?
Ja, och så vill man ju veta, var det då den kritstrecksrandiga eller sammetsvarianten eller vilken hade
han? Ja, men hur som helst måste han ha en pyjamas på sig.
Just det, och så sen sidekalsongerna under också.
Ja, det visste inte de, tror jag i alla fall.
Men ändå kul att Churchill designade det här plagget helt själv.
Ja, och att han gjorde det före kriget. Hans barn kallade för övrigt den här huvudrollen för pappas sparkdräkt.
Gulligt. Jag tror tyvärr att mina barn skulle gå lite hårdare åt mig om jag designade en sån här overall och gick runt i. Men hur som helst, kan vi snacka lite om det här med att England tar det här initiativet med den här klädkollektionen?
Ja, men jag tycker att det är så fascinerande och upphängande faktiskt att den brittiska regeringen faktiskt förstod vikten och behovet av att människor inte bara behövde kläder utan kläder som de kände sig välklädda i, snygga och värdiga när allt annat var förjävligt helt enkelt. Och det var ju en snilleblixt att be de här modeskaparna om hjälp med det här.
Verkligen bra politik.
Mm. Vi, ja, men visar du en bild till exempel av kvinnor i den här typen av dräkter då, som hade knälånga kjolar och höftlånga kavajer med insvängd midja då, så är det ju inte kris och krig man tänker på. Kanske inte heller couture, men nästan alltså.
Okay.
Och inte minst så finns det en annan av de här siren suit som skulle platsa på catwalken idag, eller i min garderob.
Hitler met representatives of the French government and military to accept the nation's surrender.
Här ser du Hitler och hans delegation traska runt i Paris. De är på den här berömda turistrundturen. Här är Hitler på Parisoperan. Här besöker han Triumfbågen. Inne på Louvren. Är det inte ganska kul att det här finns? Det här klippet liksom bara finns där på YouTube. Man kan gå in och kolla.
Alltså jag vet ingen som säger ordet YouTube lika ofta som du gör.
Alltså Susanne, jag längtar verkligen tills att du upptäcker alla möjligheter som finns där.
Ja, kalla mig old school, men jag kommer fortsätta att läsa böcker.
Okej då, hedersdoktorn. Men du, hur mår modehuvudstaden Paris när Hitler då tar makten?
Ja, men som sagt hade modebranschen bara ett år tidigare blomstrat och gjort Paris till modets absoluta centrum med modehus som Lanvin, Chanel, Vionnet, Patou, Schiaparelli och Balenciaga bland annat.
Åh herregud, jag känner Erik kläcker på lite stråkar på det här. Okej, Susanne, varsågod och fortsätt.
Det fanns ju mer än 20 000 som var anställda i små specialiserade ateljéer och allt var minutiöst planerat och reglerat. Inte minst tanke var det Chambre syndicale de la haute couture som reglerade vem som fick kalla sig för couturier, vilket var det finaste då. Så modet i Paris, det fick ju då inköpare från USA och Storbritannien att resa dit för att köpa modeller och mönster och kopior av couturplagg såldes i varuhus över hela världen. Men nu kom tyskarna och ville sno hela klubbet.
Nej, stackars parisarna som ju är så oerhört i grunden modeintresserade. Snälla säg att de också skapade ett sånt häftigt krigsmodemärke.
Mm. Nej, men det hände ju andra grejer. Alla parisare handlar naturligtvis inte dyr couture, varken då eller nu. Men husen satte ju trender då som nu. Men under kriget blev det ju enorm brist på olika saker, inte minst tyger. Men nöden är uppfinningarnas moder, som det heter. Och framförallt kunde man se det i hattmodet, för där blomstrade kreativiteten. Man kunde använda sig allt möjligt som fanns till hands för att skapa kul hattar. Det var papper, tygrester, torkade blommor, garn, sågspån till och med. Så kläderna kanske inte alltid var så kul ju längre tiden gick, men hattarna.
Du menar att hattarna blev någon slags modemässigt glädjeämne i det här kompakta mörkret?
Ja, men även tyska kvinnor labbade mycket med hattar faktiskt. Men inte britterna.
Nej, de hade ju utility clothes.
Ja, de kanske var nöjda med att kunna klä sig snyggt.
Jag såg faktiskt på YouTube att franska kvinnor som inte fick tag i strumpbyxor målade en sån där strumpbyxrand på benet för att liksom upprätthålla sin ursprungliga stil.
Mm, ja, det gjorde man också.
Men är inte det här också en slags fashion-sommar på sätt och vis? Alltså jag blir helt gråtfärdig och vimmelkantig av att människan funkar så här. Vi är så, som art, modintresserade i grunden. Är inte det vackert?
Mm. Men tyskarna vill ju flytta hela modebranschen, modehusen och alla de här arbetarna från Paris och istället göra Wien och Berlin till nya modehuvudstäder.
Jag säger som Greta, how dare you?
Ja, den tyska då, branschtidningen Manufaktur skrev att det förflutnas mode var Paris. Framtidens mode ligger i Stortyskland.
Snicksnack.
Mm. Och den franska modeskaparen Lucien Lelong, som var ordförande för Chambre syndicale de la haute couture, han påpekade då att det går inte att flytta alla de här ateljéerna och tiotusentals tillskärna, sömmerskan och brodösen och tror att det skulle funka lika bra som i Paris. C'est pas possible.
Det här står han och säger då till nazisterna. Det är som en diskussion mellan nazisterna och Lucien Lelong.
Oui.
Okej.
Ja, men Tyskland gick med på det till sist, på villkor att de förhöll sig till tyska regler och inte exporterade några kläder till andra länder. Men de tvingades ju också mer eller mindre att se upp kläder då till fruarna, till högt uppsatta politiker.
Okej, en förhandling man ändå skulle vilja höra som fluga på väggen.
Ja, verkligen. Men Lucien Le Long, han trodde stenhårt på fransk mode som en sorts motståndshandling. Han ansåg att mode var viktigt för att ge landet ett sken av lugn, som han sa. Och han sa också, ju mer eleganta de franska kvinnorna är, desto mer kommer vårt land att visa att det inte fruktar framtiden.
Det är ju otroligt att vissa länder verkligen utmärker sig med det här modeintresset. Utility clothes och de här franska uttalandena om hur viktigt modet är i kristider.
Ja, men mode som en, inte bara som en motståndshandling, men också som en symbol för värdighet, stolthet, kraftkälla. Men under den här tiden så fanns ju också ganska bestämda uppfattningar om modet för kvinnor.
Mm-hmm.
Ja, men till exempel så grundades i början av 1930-talet i Italien Internazionale della Moda. Det var ett italienskt nationellt moderåd som fick uppgift på att förhindra utländska modeinfluenser från att färga av sig på italienska kläder.
Vadå, du menar att det fanns ett överhängande hot om främmande modeinfluenser?
Ja, framförallt vill man skydda landet då från fransk och couture, det låg ju högt på listan över åtgärder som man ansåg borde göra.
Så men varför såg man det som ett sånt hot med fransk couture, haute couture?
Ja, men de kan själv.
Aha, okay.
Men det här rådet gav då bland annat ut en 500 sidor tjock bok med italienska termer som skulle ersätta internationella modeuttryck, framförallt franska. Så istället för haute couture så har man då alta moda. Och det gör man ju förvisso än idag, inte minst Dolce & Gabbana kör ju stort med sin alta moda. Okej. Visning och kollektion. Så här.
Betyder det högsta mode?
Högsta mode.
Just det. Mm, klantigt att vi här i Sverige inte också passade på att göra en sån här, ett sån här dokument med svenska termer. Det hade ju underlättat för mig under våra inspelningar här.
Eller hur, verkligen. Att skapa egna modeuttryck, det gjorde man också i Tyskland med Deutsches Modeinstitut.
Okej.
Och för då även de ville tvätta bort franska uttryck, så haute couture blev Hauptmode. Alltså, det låter ju inte så kul faktiskt. Alltså, Hauptmode. Alltså, ja.
Ja, alltså tyskt modeinstitut med Hauptmode. Men hur var det där då?
Lite kul det här faktiskt. Goebbels fru, Magda Goebbels, hon blev chef för det här. Och hon ville ge tyskorna då en lite snitsigare look, inte Gretchen-typen som hon sa. Men hon fick ju ganska omgående sparken av sin egen man. Men att byta stil betraktades som slösaktigt och onödigt. För kvinnor skulle accentuera sin naturliga skärm.
Vilken utmaning.
Jag vet inte vad den sitter på mig själv. Men kvinnor skulle inte bara uppfylla sina plikter utan också, citat, skänka njutning till de arbetande och stridande männen enligt det officiella SS-organet. Ja, men smink och hårfärg, det ansågs ju också onödigt.
Mm-hmm.
Ja, vilket då inte hindrade kvinnor från att fortsätta göra just det. Sminka sig och färga håret. Eva Braun blonderar sig till exempel hejvilt.
En kvinna med kontakter.
Ja, precis. Och en hel del av de här politikfruarna med kontakter, de fortsatte ju som sagt att köpa franskt mode.
Så det var liksom inte bara en tid av modemässiga begränsningar på grund av ransonering och tillgång på grejer. Det fanns också riktlinjer om hur man skulle se ut.
Ja, men Mussolini, han var faktiskt inte lika hård som tyskarna när det gällde att begränsa mode och smink för kvinnor. För att säga.
Berätta.
Vilken makt som helst är dömd att misslyckas om man försöker begränsa modet, som han skrev i organet Popolat Italia.
Kanske förklara lite så här Italiens stora förståelse för mode jämfört med Tyskland då, än
ja,
idag.
Ja, kan så vara. Men det är ju lite intressant att både fascister och nazister försökte tagga ner modet för kvinnor medan de själva tog chansen att tuppa sig som aldrig förr i välskräddade uniformer, tjusiga mössor och blanka stövlar.
Susanne Jungs mic drop. Så sammanfattningsvis, alltså vi får utility clothing under kriget. Det blir hattar, extravaganta hattar av sågspån, alternativa strumpbyxor. Alltså det känns ju som att det här är ändå en studie i hur kreativitet föds av begränsningar. Var det liksom fler modeuttryck som kom till på grund av de här begränsningarna?
Ja, det var det faktiskt. Men en grej som blev populärt under kriget, eller tack vare kriget, det var ju att bära turban. Och det hade blivit inne redan i mitten av 30-talet, men 1940 förklarade till och med Vogue att det var turbanens år, year of the turban.
Halleluja.
Men så var det också smart och enkelt sätt att skydda håret om man jobbar på fabrik till exempel, vilket många kvinnor gjorde då. Men en hel del tänkte också, varför bara på jobbet? För det var ju perfekt om man hade en bad hair day, vilket då ganska många hade eftersom shampoo inte var så vanligt förekommande, och brist på det också för den delen.
Men utöver turban, planen då? Finns det något mer att rapportera om ransoneringsstilen?
Ja, men kilskor med korksula blev också poppis. Och inte bara då för att gummi behövdes i militären, utan för att man insåg att kork faktiskt var lätt och skönt och gav studs i stegen. Och det var den italienska skodesignern Salvatore Ferragamo som kom på den idén. Han lät sy samman vinkorkar till sular.
Väldigt många kreativa lösningar på en sån här,
väldigt många kreativa
i den här, under den här tiden. Kan man sammanfatta det så?
Ja, verkligen. Och det där fortsatte även efter kriget.
Va?
För då ritades modekartan om ganska så rejält. Men vet du? Det tar vi i nästa avsnitt.
Nästa avsnitt. Jag kan knappt hålla mig. Jag känner att det är så bra att vi, du och jag, håller på att göra en andra världskrigets special.
Modespecial.
Just det.
Det är public service.
Det är det verkligen. Mer om efterkrigstiden då, nästa vecka. Tack, Susanne Ljung.
Tack, Samanda Ekman.
Samtal med stil görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Producent var Erik Schelin, tekniker Christer Orreteg.
Halv tre i eftermiddag sänder vi syskonprogrammet Stil.
Det finns många konstnärer som inte bara väckt uppmärksamhet med sin konst utan också med sin stil. Och i veckans program ska vi glänta på dörren till några konstnärs garderober för att titta närmare på hur deras sätt att klä sig har fascinerat och inspirerat, inte minst, modeskapare. Lyssna på Stil om konstnärs garderober när du vill i Sveriges Radio Play.
Och som sagt, halv tre i eftermiddag i P1.
Spanarna.
Hämnden, den gamla testamentliga öga för öga, kommer tillbaka. Det här med handelshindren är då det senaste, ja. Eller i alla fall så, som verkställdes då nu.
Och nu har det då blivit dags för ett nytt yrke att stiga fram från sin skuggtillvaro och ut i strålkastarljuset.
Fredagar och lördagar i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Vad händer med att säga hej då? Allt bara fortsätter.
Vi hörs i Spanarna.
Nu tid för Fabriken från UR med Emelie Roslund och gäster. Programmet som tittar närmare på medierna och olika trender i samhället.
E gli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. Reach out,
touch faith. När påve Leo den 14 höll sitt första tal inför kardinalerna om sina tankar kring framtiden konstaterade han att artificiell intelligens är en av mänsklighetens största utmaningar. Han gick inte in i detalj där och då på vad han menade, men det var många kardinaler runt om i världen som gav sig på en analys av det uttalandet. Och en av dem var den amerikanske kardinalen Blaise Cupich som i CBS analyserade vad det var som sades.
What does it do to our human nature? What does it do to our ability to act in a very human way?
Han menade att påven syftar till att den katolska kyrkan ska värna om det mänskliga. Att i kontrast till den artificiella intelligensen visa på värdet av att agera mänskligt. Samtidigt så är det ju just AI som spelar en viktig roll när det kommer till utvecklingen och spridningen av religioner världen över. Det senaste året har appar som erbjuder andligt stöd via en chatbot ökat i antal och ger människor av olika trosuppfattningar möjlighet att ställa frågor och få vägledning av en artificiell version av en rabbin, imam eller präst. Men vad händer när vi börjar söka tröst, mening eller kanske till och med frälsning hos något vi själva har byggt? Du lyssnar på Fabriken som i Kristi himmelsfärds ära den här veckan filosoferar kring konsekvenserna av att söka vägledning hos något som saknar själ. Det gör vi med AI-experten Paulina Modlitpa och Julia Kulin som är postdoktor i digital humaniora vid Umeå universitet. Välkomna hit.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Julia, du driver ju podden Digital religion som utforskar mötet mellan religion och teknik då. Om du ska svara lite kort på den här frågan. Hur har religionsutövandet påverkats av digitaliseringen?
Ja, men det har ju påverkats på otroligt många olika sätt. Och ett är väl att det skapats nya typer av kontaktytor, om man tänker till exempel mellan religiösa institutioner och individer. Alltså du kan följa din kyrka på Instagram och få stories varje dag från den. Men också liksom mellan religiösa individer, att till exempel skapats virtuella kyrkor eller moskéer liksom online. Och också nätverk mellan de här. Så kontaktytor är en stor grej. Men också till exempel religiösa praktiker, att man kanske läser Bibeln från sin telefon istället. Man lyssnar på någon predikan via Spotify. Och ja, man följer en meditation via YouTube. Så att på väldigt många olika sätt.
Mm. Om vi fokuserar på just det här med vägledningen då, så tänkte jag, Paulina, hur ser utbudet ut när det kommer till appar som erbjuder religiös vägledning via AI?
Den är enorm, höll jag på att säga, men i alla fall kraftigt växande. Och mycket när det gäller till exempel då AI-chattbottar och så vidare, så handlar ju det mycket om att vem som helst också kan göra sina egna bottar, att det finns communities. Liksom. Så utöver att vissa samfund eller församlingar gör kanske egna bottar, så finns det en hel uppsjö med användargenererade liksom bottar som är skapade av lite vem som helst, kan man säga. Och inom alla religioner. Så att, jag har kollat lite vad som finns. Många av de här har ju ganska roliga namn. Som Text with Jesus är nog en av mina favoriter. Islam and AI, lite ordlek och sådär. Mm.
Men så hur fungerar de då?
De fungerar på massa olika sätt. Men när jag har tittat lite på utbudet, så mycket handlar ju om, och det är ju AI perfekt för, om man vill ta sig an de här liksom, de heliga skrifterna, men också kompletterande dokument och texter och sånt där. Det är mycket text, mycket information som många av botten är designade för, att man till exempel ska kunna fråga så här, vad står det egentligen om i Toran om det här, den här frågan, eller vad säger Bibeln om det här, eller ja. Och där går det ju verkligen att designa botten som inte bara hittar på, utan som är designade för att kunna gå igenom all den här textmassan och svara på de frågor som du har.
Hur ser efterfrågan ut då på den här sortens appar?
Ja, alltså det är inte riktigt någonting som man har studerat, så att jag kan inte säga det från ett forskningsperspektiv på det sättet. Men om man tittar på vilka som ligger bakom dem, är det också mer, det är inte så ofta liksom religiösa institutioner, utan det är mer religiösa entreprenörer som liksom lägger ut de här och kanske driver något annat techbolag också. Så det är också en intressant maktskifte, eftersom det är inte då de här religiösa institutionerna som står bakom dem på det sättet, utan mer de här tech-entreprenörerna liksom, som kanske, ja, de kan stå för vilken typ av tolkningar som helst av de här olika riktningar inom religion då, liksom, och sådär.
Och så märkte jag också när jag testade en av de här bottarna att jag fick ställa en fråga, och sen behövde jag uppgradera min plan och faktiskt betala för att få ställa fler frågor. Så att det är ju,
så skulle Gud aldrig göra. Ja. Nej, men okej, så Julia, vad tänker du då? Varför vänder man sig till en religiös chatbot?
Ja, men det kan nog finnas många olika anledningar. Alltså, dels kanske man vill lära sig mer om kanske en ritual eller en gudstjänst eller något sånt där. Det kan också vara att man står inför en situation i livet som man kanske inte vet riktigt hur man ska hantera. Och det kan ju vara lite nervös kanske att gå till sin rabbi eller sin präst eller sådär. Och då kan man, det finns ju ett utrymme här att tala med en, på ett mer neutralt sätt med en sån här bot. Men också att man kanske tvivlar eller inte riktigt vet hur man ska tänka en fråga, och då kan man resonera med en sån här istället.
Mm.
Det vanligaste användningsområdet idag, enskilt vanligaste användningsområdet, är att använda det som någon typ av kompis, psykolog, bollplank. Och jag förstår verkligen det. Vi lever i en komplex tid och frågorna är många. Och vi har ju tidigare haft en trend av att, särskilt i den här delen av världen, att människor lämnar kyrkan och kanske har behov av en annan typ av andlighet eller vägledning. Och samtidigt som det nu när det är både krig i närområdet och runt om i världen och oroligheter i samhället överhuvudtaget, så märker man också att det fler igen söker sig till religion och till kyrkan. Alltså, vi behöver stöd. Så att jag tror att man behöver se det här i ett större perspektiv. Och där är ju religiösa chattbottar är ju liksom, det är ju en del av samma behov, tror jag. Just det här att ha någon att bolla med om de stora frågorna. En vän i livet liksom.
Mm. De här exemplen som du tog upp, Paulina, var ju väldigt stora appar som byggts upp under säkert en lite längre tid. Vi har ju inte det här i till exempel, Svenska kyrkan har ingen egen sån här, vad jag vet.
Inte än i alla fall. Inte. De är ganska pigga på sociala medier och sådär.
Det är de verkligen, det ska man ge dem. Men på vilket sätt kan det här vara lockande för religiösa samfund?
Ja, men just det, lite som vi har varit inne på tidigare, att det tillgängliggör tron till flera.
Ja, men som jag nämnde förut, det här att det ofta är de här tech-entreprenörerna snarare än de religiösa institutionerna som står bakom det. Jag tänker att man ändå ska ha det med sig också, att de religiösa institutionerna, de liksom ser ett värde att det här finns och så. Men jag har inte märkt en trend att de liksom uppmuntrar sina liksom medlemmar att vända er till det här istället för till oss. Utan snarare liksom som ett komplement mot den redan religionen som finns, som bygger mer på relationer och sådär.
Ja, för jag tänker det, alltså så här, är det inte så att man går miste om då hela paketet, eller vad vi nu ska kalla det, som ett sånt här religiöst samfund kan innebära i form av att man faktiskt träffas fysiskt. Man samlas kring en predikan eller vad det nu kan vara för typ av sammanhang. Ja.
Och som vanligt så är det liksom flera olika krafter som verkar samtidigt. Och en intressant del, om man tittar in i en framtid där samhället ännu mer kommer genomsyras av AI och digitala lösningar, så tror jag att vårt behov av det mänskliga, det köttsliga eller vad det nu är för någonting, det kommer bara växa. Mm.
Sen kan man ju tänka, alltså det finns ju ett, när man ser ju positivt inom religioner på att om det finns ett driv att utforska sin egen tro eller fördjupa sig och sånt där. Och det kan man ju verkligen göra med såna här typer av generativ AI och liksom så.
Samtidigt så kan man ju tycka nästan att det finns något motsägelsefullt i det här. Alltså att det här med tro handlar ju om att faktiskt tro, att inte veta och att så här, de här AI-bottarna är ju verkligen programmerade för att ge konkreta svar. Håller ni med mig där? Eller?
Det är inte alla chattbottar som är programmerade på det viset. Och det är inte bara tech-entreprenörer som också gör den här typen av appar, utan det är ju som sagt vem som helst som kan göra det på en sån här plattform för AI-bottar. Så det är även liksom, oseriösa avsändare som kan göra det och inte har den här typen av skyddsräcken för de här samtalen, utan provocerar man dem, om man pratar tillräckligt länge med dem, så kan de säkert både säga det ena och det andra och ge riktigt problematiska svar, dömande, diskriminerande svar i konversationer och sånt där. Så att det finns ju verkligen ett grumligt problematiskt vatten här också som vi behöver beröra också.
Och det har ju också forskning visat, att när forskare försöker liksom provocera de här apparna så kan de säga lite allt möjligt.
Okej, Paulina. Nu sitter vi här innan inspelningen för att testa att få lite religiös vägledning via AI. Vad har du hittat för appar?
Jag kollade först upp den judiska. Jag hittade en som heter rebbe.io. Och då frågade jag ska göra en abort, är det okej?
Mm, jättebra. Det finns några frågor som egentligen är väldigt laddade inom nästan alla religioner. Mm. Vi har ju plockat fram här då tre appar, varav en då ska representera, ja det var precis,
ja judendomen.
Ja, precis. Mm. Och sen protestantiska.
Exakt. Kristendomen, protestantiskt där, och sen islam också.
Precis. Okej, så om vi ställer den här frågan då om, är det okej för mig att göra en abort? Mm. Vad svarar rabbinen?
Hej och tack för att du vände dig till mig med en så viktig fråga. Och inom judendomen är frågor som rör liv och död, inklusive abort, mycket allvarliga och måste hanteras med stor omsorg och visdom. Enligt halacha, som är judiska lagen, är abort inte tillåtet på samma sätt som i allmän lagstiftning, men det finns vissa situationer det kan vara tillåtet, särskilt om moderns liv är i fara. Men varje situation är unik och måste bedömas individuellt. Den säger, jag rekommenderar starkt att du kontaktar en erfaren och kunnig rabbin för att diskutera din specifika situation. Och det här verkar också vara en ortodox chat-app eller AI-bot. Så den säger faktiskt en ortodox rabbin för att diskutera din specifika situation. Mm. Det är viktigt att få vägledning från någon som kan ta hänsyn till alla detaljer och ge dig råd baserat på Torah och Halacha.
Okej, men då tänker man en ortodox, då känns det som att då blir det kanske
en mer konservativ tolkning av det här, ja. Absolut.
Okej, men det är ändå fint att de...
Och sen erbjuder den ju också, säg till om du har fler frågor eller behöver hjälp med att hitta en lämplig rabbin.
Men det är okej. Och vi går vidare till nästa app då, tänker jag. Vad får du för svar om du ställer samma fråga där? Jag vill göra en abort. Är det okej?
Om du tittar på den här protestantiska kristna AI-botten, den svarar nyanserat. Frågan är komplex, men ger ett tydligt svar att enligt Bibeln så anses livet börja redan vid befruktningen och alla liv är heliga. Och den här uppmuntrar mig till att ställa fler frågor till botten eller att prata då med en kunnig inom kristendomen, alltså en människa. Så det är lite snarlikt där, att den ger nyanserade svar men hänvisar till att allra bäst svar och kompletta svar får man om man vänder sig till en människa.
Mm. Okej, intressant där, om samma ingång. Mm. Och slutligen då, om vi ställer samma fråga till den här, det fanns ju en muslimsk variant.
Yes, exakt. Vägledning. Som är baserat på islam här då. Och lite samma där, frågan om abort är en mycket komplex och känslig fråga inom islam. Så generellt sett betraktas det som förbjudet, förutom i vissa specifika undantagsfall. Samtidigt så finns det muslimska teologer och lärda som har en mer nyanserad syn. De menar att abort kan vara acceptabelt under vissa omständigheter. De rekommenderar mig att prata med någon kunnig inom islam och uppmuntrar vidare diskussion kring de här frågorna.
De är ändå upplagda på ungefär samma sätt. Vad tror du det beror på?
Jag har ju då testat några av de vanligaste, största chattbottarna som dyker upp när jag googlar eller frågar ChatGPT om vad jag borde testa. Så det här är också antagligen då väldigt relativt seriösa aktörer bak som ligger bakom. Och det är väldigt tydligt att de har programmerat in det som kallas för skyddsräcken. Liksom.
Mm-hmm. Vad är det?
AI-botten kastar inte bara ur sig vad som helst, utan den är liksom... Jag tror att de är programmerade utifrån lite samma tänk där.
Okej, så sammanfattningsvis då, Paulina, vad tänker du om den här rådgivningen som du fick?
Jag tycker det är jätteskönt att det är så pass ansvarsfulla chattbottar, att de nyanserar det, att de hänvisar till liksom att det är viktigt också att diskutera det med människor och så vidare. Men det jag saknar lite, det är perspektivet att det faktiskt har gjorts uppdaterade, moderniserade tolkningar av många av de heliga texterna, liksom, anpassade för den moderna världen. Visserligen den islamska chattbotten nämnde här att samtidigt så finns det muslimska teologer och lärda som har mer nyanserad syn. Liksom. Och jag skulle vilja höra fler av de här chattbottarna prata om dem. Särskilt kanske den protestantiska kristna botten som ganska tydligt säger att enligt Bibeln så börjar livet vid befruktningen. Och det är ju en ganska konservativ kristen tolkning, en väldigt konservativ kristen tolkning, ganska ovanlig i Sverige till exempel. Så man skulle ju vilja ha mer progressiva kristna AI-bottar också kanske. Ja. En mer svensk, ja men svenska kyrkan,
ja, men precis,
utmärker sig ju ganska mycket i hur pro-HBTQI till exempel den är och så vidare. Så att, ja.
Medskick till alla utvecklare.
Mm.
Kul att få testa det här lite grann.
Ja.
Men Julia, vet man vad exempelvis svenska präster skulle säga om den här sortens vägledning som kommer ur bottarna?
Ja, alltså jag har ett par kollegor, Frida Mannefelt och Erika Reuto, som har genomfört en studie där de tittar på hur präster använder chatbots för att i predikan, att ta fram predikan. Och då var det inte de här specifika religiösa, utan typ som ChatGPT eller Claude och så vidare. Och de var ju inte så nöjda med de här svaren som kom ut. De tyckte att de inte var tillräckligt protestantisk-lutherska, att de var liksom mer konservativa, mer speglade liksom en amerikansk form av kristendom och så vidare. Så, och det är ju kanske inte så förvånande att liksom svensk protestantisk lutherdom inte är så väl representerat av ChatGPT, för det är ju ganska liten träningsdata. Men ja, de är inte helt nöjda med just nu vad man får ut.
Mm. Okej, men kan man ändå tänka sig att Svenska kyrkan skulle kunna ta fram något sånt här? Jag menar om man nu alltså saknar...
Ja, alltså, jag kan absolut se det hända. Just därför att jag tycker att de är så progressiva i annat och moderna. Liksom, i de jobbar med sociala medier och sådär, så kan jag tänka mig att de gör det. Men att de avgränsar det till ett område som känns okej. För det är ju verkligen det den här diskussionen handlar om mycket. Jag ser inte alls som så här, rakt av rätt och slätt olämpligt att använda AI i de här sammanhangen. Och det är väl inte riktigt heller mitt jobb att tycka till om det är så. Men jag kan förstå att vissa tillämpningar känns problematiska där, just därför att religionen ska vara någonting heligt, någonting djupt mänskligt, relationen mellan människa och Gud. Och att prata om AI som något gudomligt kanske, det är ju enligt vissa religioner till och med hädelse. Och liksom, det är en slags avbildning av Gud, det är ju inte tillåten. Så att just att använda AI också för att skriva en predikan, det är också en sån här avvägning som jag tror alla gör oavsett vilket yrke man har. I så här, hur mycket kan jag använda, samarbeta med en AI i att skriva det här utan att den förlorar min essens och jag fortfarande kan känna att jag är avsändare av det här budskapet och det är mina ord. Det är en balansgång för oss alla och den har jag också i mitt jobb. Mm. Men den kanske är ännu mer viktig att sköra den här balansgången om man är en andlig ledare.
Och det finns ju samma diskussion i produktion av musik i till exempel lovsånger eller salmer och sådär. Kan vi använda oss av AI för att skapa sådana här upplevelser där vi ska nå Gud? Kan AI hjälpa oss att få andliga upplevelser? Kan de liksom skriva texter som berör oss på ett sådant sätt att vi upplever andlig närvaro?
Där har jag sett några exempel på andliga ledare som har tränat en AI på sina manus. Alltså tidigare predikningar, tidigare skrivna texter och så vidare. Så att då ökar ju också chansen att AI genererar en ny text, en variant som du känner att du kan knyta an till och tweaka tills den känns rätt. Liksom. Mm.
Det var ju ett intressant exempel också nyligen i Finland där man gjorde en helt AI-genererad gudstjänst. Okay. Där hela predikan, alla böner, hela liturgin liksom var helt AI-skapad. Och bland annat hade man någon tidigare president som då nu är avliden som läste den gamla testamentliga texten och så vidare. Och det här var ett sätt för den här kyrkan att visa att vi kan använda AI till väldigt mycket inom kyrkan för att frigöra tid till de här mellanmänskliga liksom, mötena som kanske då, de menade var då kyrkans viktigaste uppdrag.
Nej men visst, allt blir så. Alltså, man kan ju bli hur filosofisk man vill, men så här, är en predikan om jag har fått AI att skriva den? Men verkligen, och vi har ju pratat om det här nu också om att man kanske inte känner igen sig i Svenska kyrkan. Svenska kyrkans präster känner inte igen sig i de här bottarna, vad de ger för typ av svar och vägledning. Och vi har olika entreprenörer på den här marknaden som försöker ta andelar och såklart få den populäraste appen. Och om man ska vara lite dystopisk, vilket jag tänker vara nu, så tänker jag att om man programmerar den här chatten då till att vara väldigt konservativ, så kan inte det här då leda till någon form av så här radikalisering, att man ställer frågor som...
Och det här visar ju forskning också. Det är hela tiden de här två sidorna av myntet, att AI-bottar och generativ AI har en väldigt stark förmåga, en väldigt påtaglig förmåga att påverka oss, och det kan både användas för bra ändamål, till exempel det visar sig vara, i och med att de också är tålmodiga, så är de duktiga på att samtala individer ur konspirationsteoretiska tankar liksom. Men det kan också användas för att manipulera, och här finns det ju verkligen en etisk balansgång att ta hänsyn till.
Ja, och hur funkar de? För jag tänker, de här vanligaste tjänsterna, där upplever jag att så här, okej, den vänder kappan efter vinden. Lite så att om jag kanske då redan är åt det konservativa hållet och inte tycker att den här AI-chatbotten är tillräckligt konservativ, så kanske jag nej, det där tycker inte, det där håller inte jag med om. Det är visst fel. Och så kanske den blir ännu mer då. Eller?
Jo, men det skulle jag absolut säga att det finns en sådan risk. Men jag skulle säga ändå att den främsta risken kanske är att det blir väldigt förenklade framställningar och kanske ibland stereotypa framställningar av religioner, olika frågor liksom. Som religionsvetare vill man ju gärna att det ska vara liksom nyanserat och man ska se komplexiteten och sånt där. Och det kanske det inte alltid framkommer när man chattar med en sådan här.
Finns det historiska exempel på liksom uppfinningar eller utveckling inom religioner som har förändrat hur folk beter sig eller förhåller sig till dem?
Ja, alltså det finns ju mängder av sådana. Alltså om man bara tänker enkelt, kalendern och klockan som liksom organiserade hela samhällen i högtider och när man träffades och så vidare. Tryckpressen som gjorde det möjligt att man kunde läsa heliga skrifter plötsligt, gemene man kunde göra det, öppnade upp för en rad massa olika nya tolkningar. Ja, men tv, radio, sociala medier som ju bidragit till en enorm liksom spridning av religion på olika sätt. Så tekniken förändrar hela tiden religion.
Mm. På vilket sätt kan då teknik vara en del av religionen och religionsutövandet utan att vi kommer för långt bort från det här mänskliga?
I mycket av mitt arbete kring AI och när jag pratar med mina kunder om hur man ska designa bra, ansvarsfulla, etiska AI-system, så handlar det om att man hela tiden tar hänsyn till människan i hela designprocessen. I den kommersiella världen så utvecklar ju företag ganska ofta en AI-policy. Liksom, det här ska vi använda AI till och det här använder vi inte AI till och på det här sättet. Jag kan tänka mig att så här, Svenska kyrkan kommer behöva utveckla en egen AI-policy som en riktlinje för så här, vad ska olika församlingar i Svenska kyrkan använda AI till och inte. Och får man skriva en predikan med hjälp av AI och så vidare.
Det finns redan.
Det finns redan, ja, men du ser, jag har
lär
dålig
oss allt. Eller vad är liksom huvudpunkterna i den policyn? Kan du säga något om vad den innehåller?
Ja, men det handlar ju mycket om att använda AI på ett etiskt sätt. Alltså dels handlar det som är att inte sprida känsliga personuppgifter, att göra en riskanalys vad du använder till, att du ska vara transparent i vad du har använt den till och att vissa saker som kanske är lite mer känsliga, då, men då behöver man ta ett snack med sin kyrkoherde innan man går vidare i den frågan och använder AI.
Så skulle det innebära då den här transparensen att om man ska starta en predikan och så har man använt sig lite av AI?
Så man ska man säga det först?
Innan jag börjar, jag vill bara säga.
Ja, nej, det kommer nog inte riktigt vara så. Men jag tror inte heller man ska tänka att präster använder de här AI modellerna till att skriva en hel predikan, utan det är ju mer så att kan vi bolla lite kring det här temat eller kan du ge mig tre olika tolkningar av den här texten och så vidare. Mm. Så det handlar ju inte om att en hel predikan har skrivits av en AI, utan det är ju mer som ett verktyg.
Mm. Jag fattar.
En sak som vi inte har pratat om här, det är ju att AI är fantastiskt för att tillgängliggöra information också på andra språk eller för människor med särskilda behov och så vidare. Så att, ja, att ompaketera religiösa budskap också för en publik som av någon anledning kanske inte kan ta till sig en vanlig predikan och så vidare, eller inte förstå språket, nyanlända och så vidare, att direkt översätta och massa sådana bra aspekter finns ju också.
Och det har vi redan också sett faktiskt i kyrkor, att de använder sig av direktöversättning.
Mm. Okej. Okay. Mm. Hur kan man tänka sig då att det här kommer utvecklas tekniskt framöver?
Jag kan tänka mig att det kommer komma mer typer av kanske, ja, men att man har sin lilla egna digitala religiösa assistent i sin telefon som kan hjälpa, där man kan ställa frågor, men som kan också lägga upp kanske en bibelläsningsplan som kan påminna en om att okay, nu kanske det är dags att be och så vidare, som är mer liksom personligt designad. Det tänker jag att en rolig sak som kommer det säkert komma ut på marknaden.
Att marknaden ser. Det är en utveckling som man ser med nästan alla AI-tillämpningar, att man vill att de ska bli mer personanpassade, och redan innan du säger något så ska den ha koll på lite grundinformation om dig och vad du tycker är viktigt. Vilka stora frågor du är intresserad av, så att den anpassar det. Det kommer också med en baksida. Att så här, hur mycket personlig information är du villig att dela med den för att den ska kunna bli din personliga assistent mer och bli mer individuell. Liksom. Mm. Det är också en avvägning.
Just det. Ja, men det kände jag nästan lite när du och jag testade att ställa lite frågor. Och även om de var, att det var fabricerade situationer. Ja. Jag sa bara, men gud, tänk om jag faktiskt satt nu inför att jag skulle göra en abort och så ger jag den här informationen och var mer, alltså att man till slut bara ger mer och mer och mer. Ja. Men då är jag i de mörka tankarna igen och jag vill inte avsluta programmet på det sättet. Men vad kommer ni hålla koll på framöver när det kommer till det tekniska?
Jag är själv inte religiös på det sättet, men jag håller ju alltid koll på de intressanta filosofiska allmänmänskliga frågorna kring AI, och många av dem väcks i religiösa sammanhang därför att det är någonting som präglar samhället så otroligt tydligt, och det är ändå många i världen som är religiösa på olika sätt eller andliga, så jag hämtar väldigt mycket inspiration och intressanta frågeställningar från de här sammanhangen. Och där man ser liksom just påven, om vi knyter ihop säcken där lite grann. Varför varnar påven om liksom, varför varnar världen om AI som ett av samtidens största hot mot mänskligheten liksom? I det mötet eller den kraschen eller clashen mellan det mänskliga och det andliga, det finns något väldigt viktigt och spännande där som jag håller ett öga på.
Mm. Ja, och som forskare så vill jag väldigt gärna studera, alltså det har varit mycket spekulationer kring hur AI kommer att påverka religion, men det är inte gjort så mycket empiriska studier kring hur folk faktiskt använder det, så det är ju en aspekt som jag verkligen vill titta på. Och sen så tänker jag också att det här med att öka gemene mans AI-literacitet också i förhållande till ja, men sådana här till exempel religiösa appar eller vad som helst, det är någonting som intresserar mig och som jag tänker är en viktig fråga att arbeta med.
Spännande. Tack så mycket för att ni var med, AI-expert Paulina Motlitpa och Julia Kulin som är postdoktor i digital humaniora vid Umeå universitet.
Tack.
Tack.
Vi som har gjort programmet idag är producent Amalia Eklund, research Jennifer Sjöblom, teknik sköttes av Ingela Håkansson och mix av Kalle Nilsson. Ninni Westin klippte. Och jag som programledare heter Emily Roslund.
Det här är ett program från UR.
Men hon är ju deckardrottningen.
Det kanske inte är den mest vackra prosan i hela världen, men det är en effektiv prosa där hon liksom väldigt snabbt för in oss i ett mysterium.
Men det är ju det svåraste som finns.
Att göra det enkelt och få det att fungera.
Och sen har ju hennes böcker blivit sådär ikoniska.
Lyssna på Bildningsbyrån som handlar om deckardrottningen Agatha Christie. Bildningsbyrån hittar du på UR Play.
Man ska ha en maskerad i jaktstugan. Hon klär ut sig till varg och han till rödluvan.
Bästa lyssnare, nu finns ingen återvändo. Det har blivit dags för final och målgång i bokcirkeln om Olga Tokarczuks roman Styr din plog över de dödas ben. I studion min Olof Wretling och Marie Göransson.
Den innehåller så många goda tips ifrån Olga, vår författarinna, om hur man ska vara som människa och vad man ska tänka på.
Lundströms bokradio. Lyssna. Lördagar klockan 17 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Nu i P1 följer tolvslaget och dagens dikt.
Något om själen. Själen har man av och till. Ingen har den oupphörligt och för alltid. Dag efter dag, år efter år kan förgå den förutan. Ibland sätter den bo en längre tid, bara i barndomens skräck och förtjusning. Ibland bara i häpnaden över att vi är så gamla. Sällan bistår den oss i sådana tyngre sysslor som att flytta möbler, konka på väskor eller långväga gå i för trånga skor. När blanketter ska ifyllas eller kött hackas har den oftast fridag. Av 1000 samtal oss emellan deltar den i ett. Och inte heller det nödvändigtvis. Ty helst håller den tyst. Då kroppen börjar plåga, pina, smyger den iväg från jouren. den är kräsen av sig. Ser oss ogärna i en folkmassa. Vämjes vid vår kamp om övertaget, vårt egennyttiga chatter. Glädje och sorg är för den inte två skilda känslor. Bara i deras förening är den här hos oss. Vi kan räkna på det när vi inte är säkra på någonting, men nyfikna på allt. Bland materiella föremål gillar den pendelur och speglar som arbetar nitiskt även när ingen ser på. Den säger inte varifrån den kommer och när den på nytt ska försvinna för oss. Men den väntar helt tydligt på just sådana frågor. Det verkar som att liksom vi av den har den av oss någon sorts behov.
Den polska Nobelpristagaren Wisława Szymborska är ett namn som återkommer ofta när ni lyssnar och önskar dikter. Och i dagens Folkets dikt fick vi höra Etienne Glaser läsa Något om själen. En dikt som hade önskats av Maria Stenström. Efter dikten hörde vi en nocturn för två violiner av Grażyna Batsewicz. Spelade gjorde Marta Gidaszewska och Robert Wagoniak. Skriver och önskar sig en dikt, det gör man till mejladressen dagensdikt@sr.se eller så postar man ett brev till Dagens Dikt, Sveriges Radio 211-01, Malmö.
Vidare till Lena Nordlund.
I Vetenskapsradion om bara några minuter möter ni svenska toppforskaren i kemi som gör något oväntat. I tider när somliga oroar sig för hur det ska gå med forskningsnationen USA till följd av Trumps krig mot universiteten tar hon sitt pick och pack och sin forskning och flyttar från Chalmers till ett universitet i Texas. Hur tänker hon och varför just nu? I Vetenskapsradion om en liten stund.
Och vad gör ni i dagens Studio 1?
Ja, i Studio 1 efter klockan 16 så ska vi bland annat prata om hur det går för förhandlingarna om eldupphör i Gaza. Ett nytt förslag har just presenterats av USA. Israel säger ja, men Hamas säger att förslaget är för otillräckligt. Vår korrespondent Johan Mattias Sommarström reder ut i programmet.
Magdalena Andersson avslutade alldeles nyss sitt tal på Socialdemokraternas partikongress i Göteborg. Hon talade bland annat om vikten av hårdare lagstiftning och vill ha en ny maffialag i kampen mot gängkriminaliteten.
Ja, och så fyller FN 80 år i år men brottas med allt större problem med att enas kring viktiga frågor. Särskilt säkerhetsrådet där de permanenta medlemmarna anklagas för att utnyttja vetorätten för egen vinning. Toppdiplomaten och före detta vice generalsekreteraren i FN Jan Eliasson kommer hit för att tillsammans med Sveriges UNICEF-chef prata om de här utmaningarna.
Och så har vi besökt det prestigefyllda universitetet Harvard där de utländska studenterna går mot ett sommarlov i ovisshet. Trump-administrationen gör ju allt för att stoppa utländska studenter även om det blev en delseger för Harvard igår kväll när en domare pausade Trumps åtgärder tills vidare.
Och så inte att förglömma så ska vi ha besök av en livslevande seriefigur.
Göran Sjöjungfru är närmare bestämt i anledning av Comic Con som just nu ska äga rum i helgen på mässan i Sollentuna där R2-D2 möter Hulken. Det handlar alltså om popkultursälskare och serietidningsentusiaster som samlas där.
Och Sjöjungfrun kommer alltså hit till studion. I studio 1 mellan klockan 16 och 17.45 hör du oss med Sharon Joma och Susanne Westergren.
Om man hör det här gnälliga lätet, då är det dags att kolla uppåt.
Vid några dammar i Kristianstad vattenrike kan man skåda en ovanlig fågelart.
Kommer de rätt över oss, svarthanarna.
Wow.
Jättefina är de.
Lär känna svarttärnorna.
Du ser de vingslagen, det är liksom väldigt graciöst.
Naturmorgon, lördag. 6:10 i P1.
Hela våren har vi kunnat höra om Trump-administrationens åtgärder mot amerikanska universitet. Om indragna medel, nedskärningar på forskningsfinansierande myndigheter och andra sanktioner. Somliga oroar sig för vad som kommer att hända med världens största forskningsnation. Landet som varit så lockande för forskare från hela världen. Och om det kommer att bli en brain drain från USA. Mitt i det flyttar en av Sveriges främsta kemiforskare, professor Pernilla Wittung Stavshede, åt andra hållet. Från Chalmers i Göteborg till USA för att bygga upp en ny forskargrupp på Rice University i Houston, Texas. Varför vill hon göra det nu? Det ska vi höra i Vetenskapsradion idag med mig, Lena Nordlund.